Ska vi läsa tillsammans från Johannes kapitel 20, verserna 1-10. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte vart de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax därefter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Det här är årets största högtid. Det är påsken, då vi talar om Jesu död och om Jesu uppståndelse. Om det inte var för påsken skulle ingen komma på tanken att fira jul. Och om det inte var för påsken så skulle inte den kristna kyrkan och vi skulle inte vara här. Jesus har uppstått från de döda och han har börjat något nytt. Allting är förändrat. Och därför ska vi göra nu så som kyrkan har gjort i alla tider. Vi ska stå upp här tillsammans och så ska vi ropa ut påskdagens stora glädje. Och för er som inte vet vad det är man gör, så går det helt enkelt ut på att jag säger: Kristus är uppstånden. Och församlingen svarar: ja, han är sannerligen uppstånden. Så gör vi det 3 gånger. Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är uppstånden. Tack för det offer som du var, Herre. Tack för det du gjorde för oss. Tack för att vi får samlas här för att glädjas över allt det hopp, allt det liv, all den kraft som vi har i dig. Tack för att du är här idag, Jesus. För att du har någonting du vill ge var och en av oss. I musik och i förkunnelse och i bön. Öppna våra hjärtan, öppna våra öron och våra sinnen för att ta emot det du vill ge. I Jesu namn. Amen.
Här kommer ett påstående. Alla vill vi vara odödliga. Alla vill vi känna att vi duger något till. Det är mitt påstående. Och jag tänker att vi människor, vi kämpar ofta från tidig ålder för att duga något till. Och för många av oss blir det här en så stark drivkraft att den tystar ner kärleken till Gud och kärleken till andra människor. Så jag börjar lite i långfredagens mörker. Jag tillåter mig att göra det. Jag vet inte om ni har hört talas om, det finns människor som har uppnått en viss status som får en omfattande dödsruna i tidningen. Jag vet inte om ni kan namnet på den, men den heter en nekrolog. Och en sådan dödsruna i tidningen får ofta människor som känner någon inflytelserik person som behagar skriva den här texten då. En text ofta skriven om en civilingenjör, en läkare, en entreprenör som vi gärna slänger oss med det ordet idag. Men det finns faktiskt en ännu större ära än just den dödsrunan. Och det är kändisnekrologen som den kallas. Varenda nyhetsredaktion med självaktning har ett bibliotek med färdigskrivna levnadsteckningar av celebriteter. Det här är faktiskt sant. Och det här lagret kallas inom medievärlden för likvagnen. Och kungen och statsministern finns givetvis med. Och på SVT-nyheternas centralredaktion finns ungefär 50 såna här runor. Och det är en kombination av inflytande och folkkärhet som avgör vilka som får vara med. Och därför finns det även en rankinglista som bedömer människors dignitet i samband med döden. Säkert har vissa namn åkt både upp och ner i rankingen då under årens lopp på nyhetsredaktionerna. Och många artister lever ju just med den där känslan av att man måste skapa någonting, hålla sig så pass synlig att man gör sig odödlig, att man blir ihågkommen, för då duger man någonting till. Alla, tror jag, vill vi vara odödliga. Alla vill vi känna att vi duger något till. Det finns något djupt mänskligt i att eftertrakta andra människors beröm, vad det än sker någonstans. Alltså att få uppleva den här kortvariga sötman av att det man gjorde var uppskattat. Och det i sig är ju ingenting fel, att vara tacksam för något som blir uppskattat. Men för de av oss som lever för detta så blir det en drog. För tomheten kommer som ett brev på posten efter att man har uppnått det där som man trodde var så viktigt. Och det enda som hjälper för att inte fortsätta känna sig tom, det är att prestera på nytt. Och jag tror alla människor behöver hitta ett eget förhållningssätt till det här med längtan efter framgång. För egen del behöver jag lära mig det. Jag tänker att jag behöver lära mig att leva för ett långsiktigt mål. Alltså livet med Gud som vi vill leva ut här i församlingen bland människor. Livet med Gud lönar sig inte på kort sikt. Och den som börjar leva i en relation med Jesus ser liksom bara gradvis livet på ett nytt sätt. Det funkar inte på kort sikt. Det långsiktiga perspektivet som kristen är avgörande. Och idag är det påskdag. Och ju mer fokus du och jag har på Jesu uppståndelse, ju mer hopp och kraft får vi till vår vandring här och nu. Och vi ser målet för våra liv mer och mer klart. Och jag vill då ge en definition på vad är då ditt och mitt långsiktiga mål. Om det finns långsiktiga mål för oss människor som tillfredsställer vår själ, allt som vi är på djupet, vad är det då? Ja, det finns en person, en adelsman och grundare av jesuitorden som levde ungefär samtidigt som Luther på 1500-talet. Det finns många som har uttryckt det där om vad som verkligen är det långsiktiga målet för tron. Men jag tycker de här orden är fantastiska. De kommer upp här på väggen. Han heter Ignatius av Loyola och han har sagt att människan är skapad till att lovprisa, värda och tjäna Gud, vår Herre. Och därigenom rädda sin själ. Och de övriga tingen på jordens yta är skapade för människan och är till för att hjälpa henne att uppnå det mål för vilken hon är skapad. Vi kan låta det ligga kvar lite, för det blir lite krångligt mot slutet. Vi är alltså skapade av Gud för att lovprisa honom, för att tacka honom för allt som vi får i livet. Och om vi har det här perspektivet så kan vi slappna av lite. Och så står det vidare att allt annat som existerar, de övriga tingen på jordens yta, alltså också allt annat som vi gör, det finns för att hjälpa oss att lovprisa, värda och tjäna Gud. Alltså Gud bär upp universum. Han bär ditt och mitt liv. Vi behöver inte leva med tyngden av tron som ännu en sten i en alltför tung ryggsäck. Vi får sträcka på oss och tänka, jag är skapad för att tacka Gud. Där jag går fram för det som händer, och Gud bär ditt liv. Och det jag vill göra idag, det är att jag vill leda dig och mig in i en berättelse som gällde en av de två personerna som sprang till graven. Vi läste om det tidigare här i Johannes 20. Det är två personer som springer. Den ena springer snabbare, det var Johannes. Ni ska få höra någonting om han som inte sprang så fort. Han heter Petrus. Han lärde sig om långsiktiga mål. Han var inte så forcerad som Johannes. Och det är två livsavgörande samtal som denna person hade med Jesus som vi behöver fördjupa oss i idag för att kunna landa i vad är mitt långsiktiga mål för livet egentligen. Lärjungen Petrus upplever alltså två livsavgörande samtal och båda sker när han värmer sig vid en eld, vid en koleld står det. Och de här två samtalen, de äger rum med bara några dagars mellanrum. Så det är ingen stor sträcka, men för Petrus måste det ändå ha känts som flera år. Och de här två samtalen lär Petrus vad kärlek till Gud är och vad ett långsiktigt mål för livet är, vad som verkligen är värt någonting. Och allting börjar när Petrus under den här sista måltiden som vi mindes och firade på skärtorsdagen, när han skryter om sin lojalitet till Jesus. Jag kommer aldrig lämna dig. Och Jesus varnar honom för att tuppen inte ska gala förrän Petrus har förnekat Jesus tre gånger. Men Petrus tänker, jag ska bevisa motsatsen. Hans identitet är den modige och starke lärjungen. Det är det som gör honom odödlig. Det är det som gör att han känner att det han gör är någonting värt. Han är den modige och starke. Och när en folkhop utsänd av överste prästerna ska arrestera Jesus så bevisar Petrus att han är lojal. Han hugger örat av en i hopen med ett svärd. Och Jesus förmanar Petrus och helar den här drabbade mannen. Och sen förs Jesus bunden till överste prästen Hannas. Och Petrus följer efter på avstånd. Och så kommer han efter ett tag in på överste prästens gård. Och där står han och värmer sig vid en koleld, kan vi läsa, med tjänarna och vakterna. Han står där i eldskenet och så följer han det som sker Jesus på avstånd. Och nu sker det första livsavgörande samtalet. Under den långa natten förnekar han sitt samband med Jesus tre gånger. Och vid det tredje förnekandet hörs tuppens galande och Petrus går ut från gården och gråter bittert och Jesus blir dömd för civilt förräderi då han menar sig vara Guds son och någon sorts kung och Jesus blir utlämnad till romarna. Han blir avrättad genom korsfästelse, han blir begraven. Men så två dagar senare så visar sig Jesus igen. Han gör det för flera av lärjungarna. Han gör det för Petrus. Han visar ärren i sina händer och i sin sida. Och vi vet inte nu hur många dagar som sen passerar. Men Petrus och hans vänner är nu i Galileen för att fiska. Och kanske är det här ett uttryck för att Petrus liksom inte ser sig som värdig att vara människofiskare längre. Han har gett upp sin karriär. Han går tillbaka till sitt gamla yrke. Och de har fiskat hela natten utan att få någonting. En meningslös natt. Ingen sömn. Lite som det där vakandet med Jesus i Getsemane trädgård några dagar tidigare. Och det var morgon när den där tuppen gol. Och nu är det morgon när Jesus uppstod. Det är morgon en tredje gång och Jesus står där på stranden. Han ropar till dem att kasta ut näten på högra sidan om båten. Då ska de få fisk. Och lärjungarna känner inte igen Jesus vid det här laget. Men de gör så. De kastar ut sina nät på det sättet som den där mannen instruerar. Och då de får en väldig mängd fisk, då förstår Petrus vem det är som ropar till dem. Han hoppar genast i vattnet för att möta Jesus. Och så kommer de upp på land och de ser att Jesus har gjort upp en eld. Och det är inte vilken eld som helst. Det är en koleld. Och jag kan bara spekulera i att Petrus blir påminn om den där långa natten när han förnekade Jesus på överste prästens gård vid elden. Och Jesus har förberett bröd vid elden. Också som den där kvällen när Petrus skröt om sin lojalitet till Jesus vid den sista måltiden. Och när de har ätit färdigt så börjar samtalet mellan Jesus och Petrus. Och det är nu det sker. Vi har hört om det första livsavgörande samtalet. Nu sker det andra. Och du hittar det i Johannes 21 om du vill fortsätta läsa hemma. Johannes 21. Och då frågar Jesus Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Tre gånger frågar han om Petrus älskar honom. Och Petrus svarar ja tre gånger. Och där kan man ju tycka att berättelsen kunde avrundas. Egentligen skulle jag vilja stanna där och säga någonting om vår vikt av att älska Jesus. Cirkeln är sluten. Petrus är förlåten och upprättad. Tre gånger har han fått svara ja. Men det slutar inte där. Jesus fortsätter med några obekväma ord. Petrus kommer få ett verkligt test nu på sin överlåtelse genom att föras dit han inte vill. Så säger Jesus. Alltså, Petrus måste släppa all kontroll över sitt liv. Och så berättar Jesus om hur Petrus kommer att dö. Och nu riktas strålkastarljuset mot dig och mig. Denna påskdag, Kristus är uppstånden. Jesus är mitt ibland oss. Vi minns honom inte bara. Han är hos dig just nu. Och vad blir ditt svar på Jesu fråga? Älskar du mig? Jag ryggar tillbaka för den här frågan. Jag tänker, älskar jag den här personen som jag inte kan se mer än livet självt? Vill jag utifrån det Jesus undervisar leva mitt liv i tjänst för andra människor? Vill jag följa Jesus genom att mitt eget ego dör på vägen till det eviga livet? Jag svarar ofta nej på den frågan genom mina handlingar. Men så påminns jag om det här med att livet har ett slut. Petrus och Jesus samtal avslutas med det. Och du och jag, vi kommer inte dö som martyrer, men livet kommer tas ifrån oss. Precis som Jesus dog och uppstod är det allas vår livsresa. Och jag tänker, vad kan då vara viktigare än att redan nu säga ja till att leva i och av Jesus kärlek? Vad kan vara viktigare? Så jag vill svara ja. Och om du den här uppståndelsedagen vill svara ja för första gången eller ännu en gång på Jesu fråga, älskar du mig? Då ska du till sist få en vardagsuppmaning att ta med dig in i veckan som kommer. Som en hälsning från det där andra livsavgörande samtalet mellan Jesus och Petrus. Alltså, Jesus har gjort allt för dig. Han har dött och uppstått för att befria dig. Han har gett dig sin förlåtelse. Du har allt du behöver i relationen med honom. Hans kärlek bär ditt liv. Därför kan du ge upp resultatet. Det blir mina tre ord som jag skickar med dig in i veckan som kommer. Och som är egentligen den yttersta konsekvensen i våra liv av Jesu uppståndelse. Allt är färdigt, som vi säger innan vi tar emot brödet och vinet i nattvarden. Du kan ge upp resultatet. Jag ska förklara vad det menas, vad som menas med det. Jesus har precis berättat nu då för Petrus att Petrus kommer dö. Och det sista Jesus säger till Petrus är: följ mig. Och på den uppmaningen svarar Petrus ingenting. Han säger ingenting. Istället blir han nyfiken på vad som ska hända hos den där kollegan Johannes. Ni minns han som sprang snabbare till graven än Petrus. Det verkar finnas en ständig konkurrens mellan dem. Och Petrus säger: herre, hur blir det med honom? Alltså, högmod och avundsjuka börjar väckas till liv hos Petrus. Kommer Johannes få ett större uppdrag? Och Jesus svarar: vad rör det dig? Du ska följa mig. Vad rör det dig? Du ska följa mig. Det här, det är så intressant tycker jag, att önskan att nå framgång, som vi började den här predikan i, sitter så djupt i Petrus. Och som svar på Petrus ängsliga fråga är det som om Jesus säger att Petrus varken behöver bry sig om vad som händer andra människor eller vad som blir resultatet av hans eget arbete. Så tänk dig nu att du tar Jesu ord på allvar. Vad rör det dig? Du ska följa mig. Från den här påskdagen vidare. Tänk att du tar de orden med dig. Tänk att du lever ditt liv och gör det du tycker om att göra utan att vänta dig någon särskild respons. Någon särskild bekräftelse. Vad skulle hända dig då? Jag kan tänka mig att det skulle befria både dig och människor omkring dig. En människa som behöver ständig bekräftelse är bunden av ett kortsiktigt framgångsmål, och det binder också andra människor. När man följer Petrus fortsatta resa i apostlärningarna verkar hans arbete så självklart. Som om det han gör bara är ett utflöde av den person Jesus har gjort honom till. Som om han bara älskar att göra det han gör. Och människor blir fria i Petrus närvaro. Berättelserna i apostlärningarna är fyllda av möten med människor där lärjungarna inte verkar bry sig om resultatet. Gud får göra det han önskar. Och det här, ja, det finns en stor frihet i insikten om att ingen människa kan kontrollera resultatet av sitt arbete. Det finns ingen lag som säger gör på ett visst sätt så når du ett visst resultat. Och Gud älskar dig och mig oavsett resultat. Tänk på dagen när Johannes döparen får sin kusin, han får döpa sin kusin Jesus i Jordan och himlen öppnar sig. Den heliga ande sänker sig över dem och Guds röst säger: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Innan Jesus hade utfört någonting, innan några folkskaror hade samlats för att lyssna på honom, är Jesus den älskade. Och när Jesus har uppstått från de döda och visar sig för lärjungarna, så är det faktiskt några som fortfarande inte tror. Vi läser i Matteus evangeliet att några faller ner och hyllar honom, men några tvivlar. Och visst är det märkligt att Matteus tar med den här detaljen. Det är som om inte ens Jesus kan kontrollera resultatet av sitt arbete. Alltså, du behöver inte bära bördan av ditt arbetes resultat. Och jag skulle vilja önska att du tog med dig denna påskdag att ditt arbete eller dina bekymmer för framtiden eller rädsla för att bli äldre eller alla tankar om resultat. Tänk dig alla de där sakerna just du känner oro för, som ett knippe, ni vet, sådana där heliumballonger som man hade när man var liten, som man ofta släppte högt i en katedral då man var utomlands, ni vet, med hästar på. Så tänk dig nu att du håller en sån heliumballong, och när du utfört ditt arbete, släpp då taget om det där arbetet som heliumballongen stiger mot himlen. Alltså, ge arbetet till Gud då du har gjort det. Du behöver bara göra ditt bästa i Guds kraft, i nuet. Resultatet är sedan Guds ansvar. Du är den älskade. Och det här tror jag är det långsiktiga målet för livet vi behöver leva i. Att ge upp resultatet, göra vårt bästa i Guds kraft, i nuet, och låta Gud ta ansvar för resultatet. Vi ber. Herre, jag vill tacka dig för att vi får samlas i ditt namn den här påskdagen. Jag vill tacka dig att du har uppstått från de döda och att en ny värld därför har börjat bryta fram ur den gamla världen. Tack för att evigheten inte väntar sen, utan att den faktiskt finns här i våra liv här och nu. Och den evigheten är en relation med dig, Jesus. Och den relationen börjar i våra liv här och nu. Hjälp oss att den här söndagen ta emot dig. Ta emot evigheten i våra hjärtan. Hjälp oss att svara ja på din inbjudan. Älskar du mig? Hjälp oss att få kraft av dig att ge upp resultatet och få leva ett liv i kärlek, i gemenskap med dig och andra människor. Eftersom du har uppstått och gett oss allt som en gåva, så är det möjligt. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.